Min bön att jag ska få vara ett tyskt grodbröd och inte en barkis. Du säger att det är mättat av Guds närvaro. För Jesus är brödet från himlen. Han är inte luft. Han är konkret. Det är mättat, det är på riktigt. Jag är allergisk emot mig själv och sådana som mig som tar upp människors tid i en predikan och pratar i värsta fall om sig själv eller i näst värsta fall teorier om Gud istället för att på något sätt förmedla från Gud. Så min bön är att det ska bli en stund då du får någonting ifrån Gud själv. Vare sig du är liksom enligt dig själv, jag är trött på kyrkan, jag har hört för mycket. Nej, det har inte gjort. Du har inte hört för mycket från honom. Men kanske för mycket från sådana som mig. Det är möjligt. Både du som är kyrktrött och du som är ny i kyrkans värld. Du ska få någonting från Guds eget hjärta. Kanske en mening. Kanske ett tilltal i predikan. Eller närvaron som lyfter dig. Så om du vill, lägg handen på ditt hjärta. Och hjärtat i Bibelns värld är symbol för den du är. Så om jag ber för dig och du ber för mig så kommer ingen undan. Jesus, jag ber för både de som är med i församlingen Pingstkyrkan i Kungsbacka som har valt att ha här som sitt som andliga hem där de får gemenskap och påfyllnad och växer i tron. Och också med oss andra, vi som inte kanske har det här som vår liksom kontinuerliga gemenskap men som är här ikväll. Och här om det finns någon här, den här liksom huset som är liksom byggt som en kyrka som ännu inte har vågat eller kunnat öppna upp sitt liv och bjuda in dig i livet. Låt den här kvällen få vara en sån dörr som gör att han eller hon vågar det. Nu vågar efter den här kvällen. För nu förstår jag lite mer. Både att Gud finns och vem Gud är. Och lyssna här nu min vän, det finns tre saker du ska ta med dig. Gud Fadern visar hur stor Gud är. Jesus Kristus visar hur god Gud är. Och den heliga ande visar hur nära Gud är. Du måste ha de här tre sakerna för att få tron att fungera i verkligheten. Du måste förstå hur stor Gud är. Du måste förstå hur god Gud är. Och du måste förstå hur nära Gud är. En stor Gud som inte är god är fruktansvärd. Och en stor Gud som är god men långt borta hjälper inte oss. Och en Gud som är nära oss och kärleksfull men inte stark, inte heller Gud. Och så vidare. Herre, använd nu både det jag har planerat och förberett i min själ och det du vill lägga till spontant med din helige ande. Vi tackar dig för rema, det vill säga gudomlig tilltal mitt in i våra liv. Amen. Jag brukar alltid när jag kommer in i en kyrka fråga Jesus. Jesus, vad ska jag säga förutom det jag har förberett? Och det första han sa är att du ska påminna dem om tavlan där. Det är er uppgift. Det är er enda uppgift. Att hjälpa människor att se Jesus. Andra församlingar i Kungsbacka är jätteduktiga på att lösa miljöfrågorna och klimatfrågorna och rättvisefrågorna. Jag är inte ironisk, jag är jätteseriös. Som är duktiga på andra frågor. Duktiga på svåra som teologiska frågor. Hur ska man tänka här och här? Er uppgift, ni måste gå tillbaka igen till hur det hela började. Att vara människofiskare. Jag kanske är hitsänder då från himlen. Just för att säga detta till er som församlingsledning. Ni måste gå tillbaka igen till hur hela började. Tillbaka till fokus igen. Och i bibeltexten. Petrus kallelse började med att han var på en fiskebåt. Kristus steg ombord på båten. Drog ut. Han har kämpat en hel natt utan att få någon fångst. Och säger det här då jobbiga Jesus. För han är jobbig. För vår lathet, för vår bekvämlighet, för vårt förstånd är han jobbig. Men han är underbar för vårt hjärta. Då säger denna jobbig då Kristus med glänsande ögon. Petrus, du, ett tips. Släng nätet där istället. Ja, men det är så, det är samma vattenmassa under båten. Släng det där, sa jag. Ja, men Petrus, gör det. Och han gjorde det. Och nätet nästan brast. Petrus förnekade Jesus. Den påsknatten som vi hörde om. Han blev rädd. Han hade nämligen huggit av örat på en soldat. Bland annat. Och den soldatens släkting var med runt elden där Petrus sökte trygghet. Ganska spänt läge. Du skadar mycket syn. Eller hur? Han förnekade Jesus. Gick tillbaka till sitt gamla liv han hade innan han blev lärjunge. Innan han blev människofiskare. Blev han vanlig fiskare igen. Och där ute var han dubbelmisslyckad. Inte ens det lyckades. Han fick inte en enda fisk. Misslyckad lärjunge. Människofiskare. Och misslyckad fysisk. Liksom fiskare då, i vattnet. Då står den här jobbiga mannen. Med samma gnissande leende. Samma gyllene ögon. Och säger, du Petrus! Byt håll, vet jag. På nätet. Släng det på andra sidan. Vänta, jag känner rösten. Nej, men det är han! Han gjorde det. Och nätet nästan brast. Det kom upp 157 fiskar, står det. Eller 153. Rätt ska vara rätt. 153. Rätt ska vara rätt. När man predikar. Det var symbolen för den tidens kända folkstammar. Symbolen för alla människor kommer bli berörda av evighet över hela världen. Alltså Bibeln är så spännande, till och med en mening rymmer så mycket djup, eller hur? Så va? Tillbaka till er igen. Ni ska inte ge upp. Han säger till er med sitt bländande leende och sina gyllene ögon. Gör samma sak. Men lite annorlunda. Så kommer det bli frukt. Bra. Ta på själva predikan då, tänker jag. Det här var det Herren sa när jag kom in i kyrkan. Men jag vill dela det som gäller er. Och inte bara liksom församlingens kallelse. Utan den här predikan som jag ska säga nu. Säga, dela. Är faktiskt jobbig att dela. Den här är inte en sån som feel good predikan. Nu är du varnad. Den är jobbig för mig att hålla och den är faktiskt jobbig för dig att lyssna till. För det är inte det här det vi vill höra. Men det här vi kanske behöver höra. Du vet, sanningen är inte alltid så där som enkel att höra. Men den är bra att höra. Jag ska först läsa för oss från första Petrusbrevet, det är inte med på texten så du behöver inte vara stressad. Första Petrusbrevet, kapitel 2, vers 21. Lyssna. Första Petrusbrevet, kapitel 2, vers 21 och framåt. Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led för er skull. Och gav er ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår. Han begick inte någon synd. Och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen. För att vi skulle dö bort ifrån synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får. Men nu har ni vänt tillbaka till deras själas herde och vårdare. Vi börjar där. Jesus, det han gjorde, allt han gjorde var unikt. Men vi läste också att han är ett exempel att följa. Ni hörde det va? Alltså det finns två saker i Jesu liv. Han är helt unik för han kombinerar Gud och människa. Alltså själva korset är liksom en utsträckt famn åt två håll. Han drar ihop himlen med jorden. Han drar samman liksom, dig och Gud i ett. Han förenar Gud och människa. Bibeln talar om de mörka krafterna på jorden. Vi kommer läsa om dem sen i texten. De mörka krafterna. Ett sätt att beskriva dem, det är modet antikrist. Antikristus. Om Kristus drar ihop himlen och jorden, dig och Gud, då splittrar antikrist. Sliter bort Gud och människor från varandra. Skapar det som en klyfta mellan himlen och jorden. Sann kristen tro är aldrig någonsin som förnekat av det mänskliga. Aldrig. Sann kristen tro är aldrig att man liksom spottar på sig själv som människa. Tvärtom. Du är skapad till Guds avbild. Du är så dyrbar, du är så viktig, du är så älskvärd som människa. När djävulen första gången lurade människan sa han så här: om ni äter den här frukten, då kommer ni bli som Gud. Vad han egentligen fick dem att tro på följande: nummer ett, ni duger inte som ni är. Och nummer två, om ni följer mig kommer ni bli gudomliga. En dubbellögn. Du är älskad av Gud som du är. Du är det. Nummer två, du är skapad till Guds avbild redan. Du behöver inte göra någonting för att bli det. Du är det. Vad är det som gör att min son Leon och min dotter Emily är mina barn? Är att Leon är bra på att diska hemma? Då hade han inte varit min son. Tro mig. Jag ska inte hemligt honom för mycket, men där har han ganska mycket kvar. Jag ska inte skoja för mycket. Ni förstår bilden. Vad är det som gör att mina barn är mina barn? Jag är deras pappa. Det är det som gör att de är mina barn. Alltså, de kan aldrig tappa det. Han kan inte som sluta vara min son. Det går inte per definition. Han behöver inte göra någonting bra för att bli det. Han är det redan. Du är älskad av Gud för att han har gjort dig. Du är hans son, du är hans dotter. Men de onda krafterna försöker få oss liksom att göra någonting för att kunna bli det. I Kristus så är du det redan. Kristus, som vi läste, det han gjorde var unikt. Men också ett exempel att följa. Och nu ska vi läsa om det här jobbiga exemplet. Min bibelöversättning är Bibel 2000. Jag tror ni har folkbibeln här i kyrkan. Kanske är lite olika ordval, men det är exakt samma innebörd. Så vi läser. Ska vi se här. Vi läser från Lukas evangeliet. Ska vi se när det dyker upp här. Fakt jag läser från samma här, tror jag. Sedan gick Jesus ut till Olivberget som han brukade, och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sa han till dem: be att ni inte kommer i frestelse. Han drog sig undan från dem ungefär ett stenkast och föll på knä och bad: för om du vill så ta den här bägaren ifrån mig, men ske inte min vilja utan din. Då visade sig en ängel från himmelen för honom och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare. Och hans svett blev som blodstroppar som föll ner på jorden. När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna fann han att de hade somnat av sorg. Då sa han till dem: varför sover ni? Res på er och be att ni inte kommer i frestelse. Medan han ännu talade kom en folkhop, och han som hette Judas, en av de 12, ledde dem. Han gick fram till Jesus för att kyssa honom. Jesus sa till honom: Judas, förråder du människosonen med en kyss? När de som stod runt Jesus såg vad som var på att hända frågade de: herre, ska vi slå till med svärd? Och en av dem stod till mot översteprästens tjänare och gav honom högra örat. Men Jesus sa:
låt det vara nog nu. Han rörde vid honom, hans öra, och helade honom. Sedan sa Jesus till dem som hade kommit ut mot honom, översteprästerna och ledarna för tempelvakten och de äldste. Som en rövare har ni gått ut mot mig med svärd och påkar. Jag har varit med i templet varje dag utan att ni grep mig. Men detta är stund, nu råder mörkrets makt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare du, Kristus, som man säger i vissa kyrkor. Som jag sa nu. Visste han nu? Vad gjorde Jesus fastän han visste, jag kommer dö? Jag kommer som utstå romarnas mest vidriga liksom, tortyr, liksom, redskap. Alltså korset var liksom skapat för att åstadkomma liksom, maximal smärta och förnedring. Kroppen var hängande, ihopsjunken. För att andas var du tvungen att trycka upp med fötterna. Med följd av att muskelmassan i fötterna blev sundhetsliten. Tortyr var han hade ett tag. I Jesu fall var hans rygg så förstörd så det beskrivs i Bibeln poetiskt. Det var som en åker där som plogarna gått på hela åken. Det var ett öppet köttsår. Därpå la man en mantel som låg så länge så den stelnade, koagulerade. Sen slet man bort den. Det var ett sår in till ryggraden, in till benet. På detta sönderpiskade rygg med köttet som följde med liksom manteln bort fick han bära sitt eget tortyrredskap, ett flisigt kors, inte polerat piano, stickor och flisor. Men vad värre var faktiskt inte tortyrdöden fysiskt. Det var Jesu minsta problem. Det stora var att hans rena, oskyldiga hjärta som aldrig någon gång hade tänkt någon elak tanke mot någon fick bära alla djävulska tankar människor har tänkt i alla tider. Inklusive mina svek och dina svek. Han som inte hade sagt ett elakt ord till någon fick bära konsekvenserna av alla uttalade ord, såväl förbannelser som skvaller. Han som inte hade utfört någon handling som var skadlig fick bära konsekvenserna och skulden för alla människors onda handlingar. Det var som ett liksom lokomotiv som slogs in i hans själ när hans renhet blev som genomborrad av världens ondska. Det här visste Jesus kommer vänta mig. Vad gjorde han då? Han bad för lärjungarna och peppade dem. Wow! Till och med när döden väntade fortsatte han att sprida hopp. Han fortsatte att peppa dem. Så i Guds kärlek, till och med som i nödens stund, fortsatte han att peppa lärjungarna. Och jag läste den texten med mening från Bibeln är ju där nu, men det spelar ingen roll. Från Petrusbrevet. Han är inte bara unik. Han är också ett exempel att följa. Fastän smärtan väntar där framme, och vi vet det, kan vi ändå förmedla hopp till andra människor. Wow! Det går det! Det går! Som kristen går det att uppmuntra andra mitt i sin egen kaos. Och det här är min erfarenhet. När jag mått som sämst har inte maten smakat någonting alls. Då menar jag inte utifrån corona, men utifrån att själen är trasig. Då har jag lagat fin mat till andra. Det har varit mitt sätt att äta. Jag har gett presenter till andra. Det gjorde Jesus. Det kan du och jag göra. Under många år flydde jag undan det är min själ som skavde. Det var för jobbigt att ta tag i det. Alla svek jag blev utsatt för. Och tyvärr de svek jag gjort mot andra. Alla elaka ord jag fått ta in i min själ Och tyvärr borde jag ha talat ut över andra. De saker jag har gjort emot andra som plågar mig. Och det folk har gjort emot mig som har liksom dratt ner mig. Det Bibeln kallar för synd. Skam. Smärta. Och död. Alltså allt som sänker dig. Allt som drar ner dig på insidan. Och helt ärligt. Hade jag pratat med er här. Mellan fyra ögon. I 2 timmar. Då hade alla av er haft mycket mer att berätta än vad 2 timmar hade räckt. Både vad du har gjort som du ångrar, som fortfarande plågar dig. Och det andra gjort mot dig, som fortfarande plågar dig. Jag var som på väg. Jag flydde bort. Det ligger som i människans natur. Man kan bedöva det genom alkohol. Man kan självmedicinera med olika mediciner. Man kan ta narkotika. Man kan leva för kickar. Skidåkning ner för branta backar. Motorcykel, hög fart. Du vet vad du gör. Eller vad andra gör. Jag ville eller kunde eller vågade inte på något sätt som var kvar i smärtan. För det var för jobbigt. Men dagens hälsning från himlen till dig. Först när du stannar upp och blir kvar i smärtan kan du bli frisk och fri. Det går inte att fly. För nu, om jag flyr. Jag följer bara med i flykten. För smärtan är ju här. Vart jag än åker, vad jag än gör, kan jag inte fly för det som gör ont. För det som gör ont följer ju med mig dit jag åker. Jag mötte en kille vid namn Martin. Martin har gjort allt dumt du kan tänka dig och med därtill. Vi ska inte berätta vad han har gjort, för det behöver ingen av er höra. Och du varken behöver eller vill höra det. Han har gjort det mest störda mot sig själv mot andra. Så skulle han då åka en fly bort till annat land och ta massa droger för att må bra igen. Vet du när han kommer hem igen på avenyn? Blicken sänkt. Jag går kapp på honom, tar han på ryggen så där. Hej Martin, hur är det? Ja, det är bra. Hej Martin, det är inte bra. Då svor han, ska inte göra det då. En lång ramsa och sa, som slutade med, det funkade ju för sennes ordom inte. Då sa han så här, citat, det funkade, svordom inte, jag följde ju med ner. Problemet var ju inte runt mig, problemet var ju i mig. Du kan inte fly från det som hänt i dig, vart du än åker. De finaste lyxmiddagar hjälper inte. Jag har förmånen som resepredikant och bor på liksom 5+ lyxhotell. Bungalows på en strand. Fått simma med hajar. Farligt men spännande. Jag har gjort massa spännande saker och upplevt jättefina grejer. Men det har inte hjälpt någonting här inne. Vi kan inte fly från det. Idag vet forskarna att man faktiskt kan svettas blod. Under enorm ångest kan en människas svettporer öppna upp sig för blod. Det går under enorm ångest. Jesus svettades blod av 2 skäl. Han visste vad som väntade honom. Men han svettades också din ångest, för det var din ångest han skulle bära. Han svettades för han visste jag kommer uppleva den här fruktansvärda som förnedringen, tortyren. Jag kommer också att bära Markus. Skam, skuld och smärta. Så blodstropparna, det var liksom profetiska droppar. Vad som skulle hända några timmar senare på korset. Jesus visste vad som skulle hända. Men han flydde inte undan. Så kommer Judas. Jesus visste att Judas skulle fråga honom. Ändå var han medbjuden i kärleksmåltiden vid bordet. Wow. Jesus visste han kommer förråda mig. Men jag älskar honom ändå. Hur många av er har bjudit hem Judas på påskmiddag? Och visste han kommer hugga mig i ryggen imorgon. Rätt svar är ingen här inne. inklusive dagens predikant. Men det är Guds kärlek, inte som vår kärlek. Vår kärlek har begränsningar. Inte Guds kärlek. Den ger till alla. Även till han som absolut inte förtjänar det enligt någon. När jag försöker fly från någonting, så länge jag är på flykt, kan jag aldrig bli fri. Och så länge jag springer kommer jag aldrig kunna komma fram. Men, nu kommer det vackra. Jag älskar när Paulus berättar om vem han ser sig själv vara när han möter som församlingen i Korint. Och jag har varit på den platsen i Korint där Paulus var. Liksom, Korint hade den liksom, traditionen, den kulturen, den regeln. Skulle du få hålla en föreläsning eller en predikan i Korint, var du tvungen att stå vid en pelare. Där var det en balkong, en läktare. Där satt det en romare, en jude och en grek. Och om alla tre sa, du får dela det här, då fick man det. Där har jag stått och predikat. Det var faktiskt väldigt så här. Det känns som att jag är inte först. Och där talar jag från Korintherbrevet. Om att talet om korset är en dårskap för människor. Mina vänner, lyssna här nu. Långfredagen, utifrån viss form av sunt förnuft, är det ganska konstigt. Hur kan en avrättning av en oskyldig man vara något fint? Jag gick i skolan här, gymnasiet. Gick på Aranässkolan, samhällestet. Och jag hade väldigt fina samtal i klassen om Gud och tron. Många i min klass var andligt öppna. Så var det en tjej i klassen. Hon sa till mig när vi pratade om påsken. Markus, det är så ont för mig som inte ens är kristen. Varför har de så lite respekt för er i Sveriges Television? Att de visar Jesusfilmen varje år. Måste ni plågas? Måste ni bli påminna om att er helige, världens finaste människa, och son, jag håller med! Jag har läst på, han är det! Ingen har varit vackrare än Jesus inifrån och ut. Att han blir som sönderpiskad, han som leder sig sönder och han liksom bultas på ett kors och kastas som skräp i en grav. Varför gör Sverige det här med er? Och det är en väldigt bra fråga. Om inte det hade varit för uppståndelsen, då hade det varit halva sanningen och det kommer ena sanningen. Jag är ledsen Robin, men jag måste ändå sabba lite på söndagens gudstjänst. Men då kommer in på det lite, tänker jag så, va? Inte för mycket. Men just det här nu. En sak som gör att långfredagen är så vacker för mig är att det är med utan en millimeter liksom tvivel visar Gud. Tro mig, jag vet hur det är att ha en dålig dag. Är du med? Ibland tänker jag om så här. Jag har en dålig dag. Det kan vara... En dag fick jag dubbla parkeringsböter. Och det var inte mitt fel. Bara så ni vet. Alltså, det är ju ingen bra dag i plånboken. Och de här gula lapparna är inte heller roliga att få sådär, va? Jag ska strax ta upp tråden. Jag ska bara berätta någonting som Guds humor mitt i här. Så går jag hem från en samling i en kyrka. Så går en sån då fiende till mig, parkeringsvakt. Det är fienden. I och med att jag har fått två lappar då, dagen innan. Så går en man där. Det är nästan snöstorm. Det är sån här snöblandat fantastiskt Göteborgsväder som vi älskar. Eller hur? Det är som regn i sidled. Han går där och lappar bilar med sin huvud upp. Och han kan gott ha det här med det här vädret. Det kan han gott ha, fienden. så hör jag Jesus säga jättetydligt. Du ska gå fram till honom och säga till honom att jag älskar honom och att jag är stolt över honom. Sen ska du som Markus önska en fin dag. Alltså, jag vägrar. Jag vägrar. Jag kan dö martyrdöden. Men det här går för långt. Det hände inte Jesus. Men det brukar inte gå så bra att argumentera emot himlen. För himlen vinner alltid. Se bara på Jona. Du kan googla så du inte vet. Googla Jona så hittar du hela den storyn. Vill inte ta den nu. Så jag säger, okej Gud, vi gör så här. Om man liksom är på väg och lappar liksom, åt mitt håll, då är det tecken från dig att det ska ske. Men på väg bort ifrån mig, då var det jag hörde inte du, utan något helt annat. Jag gick naturligtvis ut liksom, från mig då ändå. Så, då hörde jag att han sa, Markus, nu är jag seriös. Gå i kapp honom. Han behöver höra det här. Okej då. Och så vet jag inte om det. Så gick i kapp och hon sa så här, ursäkta mig. Vad är det? Vad är det? Han blev jätterädd. Då var det världens mest nervösa unga kille där. Det vill jag bara säga till dig två saker. Från himlen. Åh, himlen? Vad är himlen? Jag jobbar med Gud så. Har du jobbat med Gud? Alltså, du kan vara lugn, sa jag. Jag är en skön kille, jag är snäll så. Liksom, så här. Okej då. Tänkte, jag gjorde allt för att säga så här, så snäll ut då, va? Så han inte blir rädd. Så här är det. Gud har skapat dig. Gud älskar dig. Gör han det? Han gör det. Och han är stolt över dig. Han är stolt över det jobb du har. Men Jesus, det är inte kul att säga. Och så var det en sån till. Och jag vill också önska dig en fin dag. Det satt så långt inne, va? Jag älskar Jesus för han har sån humor. För han älskar alla människor. Men du vet, när jag har en dålig dag, och då menar jag inte bara en sån här dag. För ett år sedan hade jag sån ångest så jag skrek i skogen en timme för att hantera smärtan i min själ. Vi kan inte gå in på det nu, men vi tar det en annan gång, kanske. Jag var helt brusten. Och jag var brusten av flera skäl. Ett skäl var under många, många år hade jag gett ut mer än jag tagit emot. Typ gå in i väggen. Så var det en personlig sak i mig själv. Kombinerat med att Jesus blev något jag pratade om. Och inte någon jag umgicks med. Väldigt skillnad på det. Jag tänkte att du har ett kort i din mobil på din partner. Bara du är som på Copa, kolla in. Ja, förlåt mig, jag heter Markus förresten, men kolla här. Ser ni henne? Ja, hon är söt. Ja, ska bara veta. Så där, va? Jättekonstigt. Så jag berättade för alla om den här personen då, va? Eller du och din partner. Du berättar hur underbart det är att hålla hans eller hennes hand. Vad som händer i din själ när era ögon möts. Hur ditt hjärta börjar leva när ni kramas. Men du har inte hållit hans eller hennes hand på ett halvår. Du var så upptagen att berätta om hur det är att hålla hans eller hennes hand. Ni fattar. Det var jag och Jesus. Så var det. Jag har haft ångest. Och det här vet faktiskt inte mina föräldrar om. Men jag har sagt det i så många andra sammanhang. Så att nu kanske ni får höra det faktiskt i Pingstkyrkan i Kungsbacka. Faktiskt, det här är inte roligt. Jag hade sådana självmordstankar så jag har stått på en bro och hållit i vajern, metallvajern, ska jag hoppa. För jag var mobbad som barn. Så jag kämpade med självmordstankar. Men samma röst som sa åt mig, se åt honom, att jag älskar honom, sa till mig, ge inte upp, jag älskar dig. Men när vi har dåliga dagar, är det så att tänka Gud, du har ingen aning om jag har det. Jag har blivit sviken. De ljuger om mig, de förtalar mig. De sprider rykten om mig. Då säger Jesus, då lägger han sin hand på mig som blöder. Och hans blodstropparna från hans panna faller ner på mig. Markus, jag tror jag vet hur det är när människor ljuger. Jag tror jag vet hur det är när människor sprider rykten om dig. Jag tror jag vet hur det är när människor är elaka mot dig. Markus, jag bar dels min egen smärta, men också din smärta. Jag vet hur det är. Långfredagen gör att Gud blir trovärdig i den här världen. För den här världens djävulskap, smärta och död och ondska har han blivit en del av det. Inte bara doppat lilltån. Han lät sig bli nedsänkt i döden och dog. Men när han uppstod dog döden. Detta när, jag säger det igen, Jesus lät sig bli nedsänkt i döden och dog. Men han uppstod dog döden. För förlorade döden sin makt över dig och mig. Så Paulus till sist, när jag var på den platsen och predikade om att tala det korset i en dårskap för dem som inte tror. Men det är ingen dårskap. Det är Guds vishet. Han blir död för att ge liv. Han blir sjuk för att ge hälsa. Han blir svag för att ge kraft och så vidare. Det är tvärtom i Guds rike. När Paulus ska berätta om sig själv i förhållande till Jesus i Korint säger han så här: när jag kom till er bröder och systrar var det inte med någon förkrossande vishet eller mänsklig vältalighet jag predikade Jesus för er. Jag var svag och rädd och fylld av ängslan och bävan när jag uppträdde inför er. Det enda jag vet av, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Er tro ska nämligen inte vila på mänsklig vältalighet utan på Guds kraft. Paulus talar om sin svaghet. Han talar om den korsfäste Kristus, Jesus svaghet. Och när Paulus svaghet möter Jesus svaghet, då uppstår Guds kraft. Det är det här som är vägen till helande. När vi ger våra inre sår till Jesus sår, där finns helande. Men då måste vi stanna upp och sluta fly. Ordet för ett ord i Bibeln för Guds kraft. Det ordet dynamis eller dynamis, hur man översätter det. Så. Dynamis, dynamis. Det betyder dels förmågan, kraften att utföra under. Men också, lyssna nu här, på engelska, perfection of the soul. På svenska, själens perfektion eller själens helande. Det finns helande i uppståndelsekraften för din själ. Jesu död förlåter allt du har gjort och läker allt som hänt. Men det måste kombineras med uppståndelsekraften för det ska bli på verkligt, bli på riktigt. Men vänner, jag ska inte predika så mycket mer. För vi ska ta emot Kristus i nattvarden. Och nattvard handlar inte om att förstå eller om att ta emot. I pingstkyrkans tradition, historiskt sett, då är det här en symbol för Jesu död uppståndelse, för hans bröd och vin. Alltså för hans kropp, för hans blod. Alltså, bröd och vin är symbol för Jesu blod och kropp. I den lutherska tron tänker man sig att om man tar in ett svärd i elden och får vara där inne, då börjar det glöda. Om man tar ut det, då är det bärare av eldens egenskaper. Det är inte elden, men det är bärare av eldens egenskaper. I ortodoxa tron, då möter man Kristus på ett mystiskt sätt. Och jag är som den man jag är. Jag är pingstvän. Men du kan höra en hemlighet. Jag har faktiskt inte gått i församlingen här. Visste ni? Jag är med här. Så jag är faktiskt hemma nu. Det är ni. Så är det. Jag är pingstvän. jag har Svenska kyrkan prästbehörighet. Och i min teologi, som den metodistpräst jag är, så är jag väldigt nära ortodoxa kyrkan. Ibland tror jag vi behöver ha flera sätt för att beskriva mysteriet. Det viktiga är inte att vi förstår det här, att vi tar emot det här. Min vän, jag hoppas du hörde vad Jesus ville säga till dig idag. Du som har någonting i ditt liv som skaver och drar ner dig, du kan inte fly bort ifrån det. Först när du slutar fly kan du bli fri. Och först när du slutar springa kan du finna frid. Vi måste stanna upp inför Kristus. Och vad är ett bättre sätt än att säga till Jesus: Jesus, nu kommer jag till dig. Jag stannar upp. Som du gjorde i Getsemane. Du tillät smärta drabba dig för min skull. Och då vill jag säga tack till dig genom att inte springa mer och ta emot läkedom. Jag ger dig mina sår, mina svek, mina lögner, mina misstag, min skam. Och när jag ger det till dig, då sker det som man inom teologins värld, alltså när du vet, sådana här kristna supertänkare, typ Robin, kallar för det saliga bytet. Jag ger Gud det mest trasiga i mitt liv. Då ger han det mest fullkomliga. Vad har någon till mig? Jag ger honom min död. Han ger mig evigt liv. Jag ger honom mina svek. Han ger mig trofasthet. Jag ger honom min smuts. Han ger mig helighet. Jag ger honom mina inre sår. Han ger mig gudomlig läkedom. Wow! Helt oförtjänt, men helt sant. Det här är långfredagen. Han byter plats med oss. Han byter plats med oss. Han bär det som drar ner oss. För att ge av allt vad himlen har in i våra liv. Han förenar himlen och jorden. Gud och människa. I Kristus finns läkedom för alla sår. Både de du har gett andra som du skäms över. Och de andra, som de andra har gett dig, som plågar dig. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för den här kvällen. Tack för långfredagen. Tack Herre att den här dagen över hela världen firar kristna bröder och systrar långfredagsgudstjänst. Herre, den här dagen har folk gjort det i olika afrikanska länder. Till trummor, till färgglada kläder och i några fall väldigt lite kläder. Den här dagen, Herre, så har folk firat din död, tacksamhet för det, uppe i några delar av som jordklotet med pälskläder till annan form av musik. Man har gjort det i några få i ett litet hushåll runt ett levande ljus i hemlighet. Man blir dödad och man blir påkommen. Herre, jag tackar dig att på ett sätt, Herre, så finns det bara en kyrka. Det finns bara en kyrka. Och lyssna här i församlingen. I Bibeln är ordet för församling ecclesia. Och det betyder gemenskap, grupp, betyder också en auktoritet som råder och påverkar. Det betyder det. Det är där den enkla auktoriteten finns. Och då finns det fyra funktioner av den. De som är i relation till varandra, det är ecclesia. Alla troende i en stad, det är ecclesia. Alla troende på hela jorden är ecclesia. Och alla troende i alla tider är ecclesia. Så vi som är här idag, vi är en del av alla troende i Kungsbacka. En del av alla troende i Sverige. En del av alla troende i hela världen. Och en del av alla troende i alla tider. Herre, hjälp den här församlingen att vara rätt pusselbit. Och lyssna här nu. Det här är en hälsning till någon här inne. Jag la en gång ett pussel på 5000 bitar. Det var inte roligt. Ett helt bord blev upptaget. Värdelöst. Och stressen bara ökade. Det var trippelfail var det. Men jag fick ett tilltal från Gud. Det var därför jag skulle lägga det. När jag var färdig med det fattades det två bitar. En himmelsbit och en jordbit. Det var det tyska slottet Neuschwanstein. Jag tror det är det mest kända pusselmotivet. Och såg ut till mig. Markus, vad ser du? Ja, jag ser att två bitar är borta. Ja, så ser jag på mänskligheten. Om alla andra bitar är på plats kan inte jag njuta av pusslet. För det är två tomrum som plågar mig. Du som finns här inne, Gud kan inte njuta fullt ut av att de runt dig mår bra. Om inte du ger ditt liv till honom. Om du finns här inne och du inte har vågat eller valt eller kunnat bli kristen än. Så du, den pusselbiten som behövs. Gud älskar dig. Han behöver inte dig för att han blir hotad utan dig. För han är Gud. Man behöver för att hans hjärta är kärlek. Och hans hjärta blöder utan dig. Nu kommer jag om en minut be dig räcka upp din hand. Som visa dig själv och visa Jesus. Jesus, jag har hört predikan, jag har hört allt. Jag kan inte ha fattat allt, men jag har fattat så mycket att du är på riktigt, att du älskar mig och att du inte vill jag ska kämpa längre med mina sår, med min smärta, med ett liv utan dig. Och det gäller inte dig som är kristen, som hade en dålig dag igår och det är någonting du ångrar. Vi ska be för dig sen. Men det här gäller dig som aldrig har vågat eller ens fått frågan. Vill du bli personligt kristen? Vill du släppa in Jesus i ditt liv? Och honom får bli en del av dig. Vill du bli en del av pusslet alla kristna på jorden? Ja, men jag är inte ens en bra pusselbit. Vem är det? Men tillsammans bildar vi pusslet kristenheten. Och det är han som lägger pusslet, inte vi. Det är också han faktiskt som vill lägga ditt livspussel. Då måste du först ge ditt liv i hans hand. Så kan han forma och göra det han tänkt. Så du gör så här nu. Du som vill visa dig själv och Jesus. Jag vill från och nu se mig som kristen. Kanske är du uppvuxen i en kristen familj. Kanske följt med någon kompis hit. Det är inte relevant. Det relevanta är om du inte har sagt ja och släppa in Jesus och ta emot Guds kärlek innan, så är det din kväll ikväll. Så du som vill det, du gör med sällskap och räcker upp din hand på tre. Så när jag räknar upp 1, 2, 3, Fader, Son och Helig Ande, de här tre. Gud som är över dig, hur stor Gud är. Gud som är med dig, hur god Gud är. Du som är nära dig, hur nära Gud är. Gud som är till med i dig genom anden. På tre tar du upp din hand, så kommer jag välsigna dig. Ska du prata med mig eller med Robin eller någon annan efteråt. Okej, okay? Är vi redo nu då? Det här är det bästa som finns. Det här är så löjligt bra. För här är det på allvar. Du kan få en ny start. Så du som inte har vågat eller fått frågan innan. Du som blir kristen ikväll. På riktigt. Räck upp din hand just nu. 1, 2, 3. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Är det någon mer? Tack Herre. Tack Herre för det beslut som har tagits idag. Herre, om det är någon hand som inte jag såg Herre, det är inte det intressanta. Det intressanta är faktiskt inte ens handen alls. Det intressanta är att Om någon inne valde att säga till dig: Gud, jag vill tro. Hjälp mig att tro. Var med dem då. I Jesu namn. Och jag under resten av kvällen du ska gå in i nattvard och ta emot dig konkret i bröd och vin. Herre, då kommer vi konkret i brödet då din trasiga kropp bröts under och i vinet där ditt blod som rann. När vi får i oss det, då får vi i oss läkedomen från himlen. Hjälp oss stanna upp, sluta fly och ta emot läkedomen där vi är. I Jesu namn. Amen.